Var det ligger det roliga då i att driva socialt företag?
Alltså det är ju att det är väldigt roliga människor. Det är ju det som är grejen. Alltså, kulturen på en arbetsplats skapas ju av de människor som är där. Och inom socialt företagande så är det jävligt mycket roliga människor.
Man pratar ju också idag om att många känner brist på meningsfullhet i sitt arbete. Du har inte de problemen?
Nej, de problemen har inte jag.
Det här är det första avsnittet av Firman och jag. Och det var inte svårt att bestämma vem som skulle bli vår första gäst. Det måste vara Ulrika Persson som driver pallfabrik i Norberg. För det var efter ett besök på Ulrikas pallfabrik som idén till den här podden uppstod. Det borde finnas en podd om företagande på annat sätt än det vanliga, tänkte vi. Den som besöker pallfabriken Dialogkraft i Norberg möter en fantastisk gammal fabrik där spikpistolerna går varma i den stora träbyggnaden. Här jobbar idag 11 personer som tillverkar lastpallar i alla storlekar utom de vanliga. Och ute i fikarummet verkade det också vara så. Här finns människor av alla slag utom de vanliga. En gång i tiden arbetade Ulrika Persson som socialsekreterare i Norberg. Men nu driver hon alltså en lastpallstillverkning ihop med några av socialkontorets klienter. Ulrika och pallfabriken. Tänk om det finns fler sådana företag. Detta kunde bli en podd. Välkommen Ulrika.
Tack så mycket. Trevligt att få vara här.
När man liksom läser om och träffar dig, det är lite svårt att förstå att du var en tjänsteman där på ett kommunkontor. Alltså, vilken värld kommer du ifrån egentligen? Är du företagare från början eller är du från en tjänstemannavärld? Eller?
Jag vet inte riktigt vad jag är från för värld, från en annan planet. Nej, men jag hade en väldigt liksom vanlig 70-tals uppväxt. Liksom. Min pappa var skogsmästare alltså, men kom inte från en familj med den bakgrunden, utan han och en av hans systrar var liksom de som tog steget vidare till högre utbildning. Då. Min mamma jobbade inom vården som undersköterska. Hela sitt liv jobbade skift där.
Vem var Ulrika på den tiden?
Oj. En väldigt engagerad person med mycket åsikter om saker och ting. Jag var ganska engagerad i nykterhetsrörelsen då. Jag var med som ledare där och så. Till min mammas stora fasa så ville jag utbilda mig inom psykiatrin. Min mamma som då jobbade inom vården tyckte att nej, det var lite obehagligt det här när det kom in psykiatripatienter inom somatiken och hur skulle man förhålla sig till det? Och nej, det här var lite konstigt. Medan jag sökte mig till Ulleråker och de låsta avdelningarna där. Och hur kan man liksom förstå den här typen av lidande och hur kan man jobba med det och så?
Man får ett intryck av att du liksom har mycket mod eller att du vågar göra grejer. Fanns det redan när du var liten? Sådär?
Ja, det tror jag. Jag ville nog bara prova. Det var liksom, alltså, det är lite som Tove Jansson säger. Det är ju inget svårt att vara modig om man inte är rädd.
Nej.
Och jag var inte rädd. Och då var det liksom ingen, det var ingen stor sak. Liksom. Så.
Men först så gick du ändå liksom i mammas fotspår här och jobbade som undersköterska och...
Ja, så jag utbildade mig till både undersköterska och mentalskötare. Så jag jobbade först inom psykiatrin. Sen när jag gick socialhögskolan så hade vi en fantastisk lärare som hette Alain Topor. Som hade jobbat mycket kring psykädelreformen. Alltså när vi la ner våra stora mentalsjukhus och tittat på vad är det som liksom hjälper människor till återhämtning från olika typer av utanförskap. Sådär. Och det där har jag burit med mig mycket av. Liksom, hur kan vi hitta sätt att jobba med med orsakerna. Att inte alltid jobba med symptomen, utan hur kan vi jobba med orsakerna istället på något annat sätt?
Ja, just det. Du har pratat om det där. Jag såg som socionom fiskar man upp människor från ån istället för att laga den trasiga bron som de ramlar ner ifrån.
Ja, men lite så bildligt talat så är det. Man försöker hela tiden jobba med symptomen istället för att jobba med vad är orsaken och vad skulle hjälpa för att de faktiskt ska hålla sig uppe på vägen av egen kraft istället för att jag hela tiden plockar upp dem när de ramlar ner. Liksom. Mm. Det känns ju rätt värdelöst. Det blir så jobbigt i längden att hålla på så.
Men var socionomyrket något annat än du hade tänkt dig då, på något vis när du utbildade dig?
Nej, det kan jag nog inte påstå att det var. Jag tyckte i mångt och mycket väldigt mycket om mitt jobb som socionom också. Men under slutet av tiden jag jobbade som socionom så upplevde jag att det blev mer och mer formaliserat. Mindre utrymme för att hitta flexibla och bra lösningar som kunde hjälpa just den här personen. Att det var så mycket som skulle vara manualbaserat och allt skulle dokumenteras in i minsta detalj. Det handlar liksom inte om att hitta och göra rätt saker för den här individen, utan det blev ett större fokus på att inte göra fel. Mm. Att det blev liksom där fokuset låg istället för att liksom hitta vad är rätt och till nytta för den här personen. Lite som Jonna Bornemark är inne på, liksom den här förpappringen av saker och ting där det liksom blir viktigare att kunna mäta och dokumentera än att verkligen se, blev det här bra? Hjälpte det här?
Mm. Jag minns faktiskt också en bok av Alain Topor som hade betydelse för mig. Men ja. Att om man ska lyckas i de här människonära arbetena så måste man ha en sån flexibilitet att man ibland kan kringgå rollen och bjuda på en korv eller göra något annat.
Ja.
Det är då yrket kan lyckas.
Ja, och där upplevde jag att under åren jag jobbade inom socialt arbete på olika sätt inom offentlig sektor så förändrades det där utrymmet för det här relationsbyggandet som är grunden för att liksom hitta vad är det just nu som är bekymmersamt för dig. Vad skulle kunna hjälpa dig här och nu för att komma ett steg vidare? Liksom att bygga det förtroendet och den relationen kräver tid och engagemang som inte manualerna gav utrymme för.
Varifrån kom ditt engagemang då?
Jag vet faktiskt inte. Alltså som sagt, min mamma jobbade ju inom vården och det är klart att det fanns en form av engagemang och omhändertagande i det. Alltså min pappa var ju också arbetsledare så att där överhörde jag ju också liksom mycket diskussioner mellan honom och medarbetare och så där kring saker som hände och hur man kunde stötta på olika sätt och så. Så där fanns det ju liksom ett engagemang i det och en obändighet liksom i att vägra inordnas i systemen. Det kan jag ju känna igen från min pappa.
Företagen då? För du har ju ingen företagarutbildning, eller hur? Vem har du lärt dig det här av? När du nu driver pallfabrik alltså?
Ja, nej, det är nog mest senare i livet jag har lärt mig det. Alltså, efter lite turer hit och dit, när jag då jobbade som undersköterska i Skinnskatteberg så kom det ut en tjänst i grannkommunen då, Norberg, som jag hade kompisar i och sådär. Så då började jag jobba där och träffade där också min då blivande man som aldrig någonsin hade haft ett vanligt jobb. Han hade aldrig någonsin varit anställd någonstans.
Och han var företagare?
Han var företagare, ja. Så det var liksom den stora entreprenörsskolan. Det var nog det livet tillsammans med honom.
När han hörde då om livet på socialkontoret, alltså man sitter där vid frukostbordet, föddes den här idén gemensamt nästan för det då med man kanske kunde starta ett företag runt de här människorna, eller?
Ja, efter några år kan man väl säga, så började det här liksom växa fram. Och det handlade också om att då hade jag också köpt en skogsfastighet och så skulle jag köpa röjning till den.
Just det.
Och det är då i Sverige väldigt svårt att få tag på ett företag med svensk arbetskraft och som har kollektivavtal. Så då började jag fundera, och jag hade ju också läst en del skogsskötsel själv på högskolan och så, för att liksom förstå vad det här var för område jag gav mig in i. Och jag hade ju också pappa som enormt stor kunskapsbank på det området. Så började jag fundera att men det är ju inte kärnfysik att röja skog. Så även om man hanterar stora ekonomiska värden när man röjer skog, så är det ju ändå inte något som kräver många, många år av teoretisk utbildning, utan borde gå att lära sig relativt snabbt. Röjning har ju också en fördel så tillvida att det ofta köps per hektar, vilket gör att det är ganska lätt att skapa anpassningar i tid och arbetssätt och så, om man har ett lönebidrag. Så då började jag fundera runt det, och kunde det liksom vara en väg för att hjälpa många av de människorna som jag har stött på inom socialtjänsten. Att liksom hjälpa dem att hitta en väg in på arbetsmarknaden.
Såg du liksom några människor framför dig då, från socialkontoret?
Jo, men det gjorde jag. Så jag såg ju väldigt många som jag har mött genom åren. Sådär.
Mm, och egentligen var ju det här ganska konkret och alltså bra grej att börja med, va? Skogsröjning. Här hade du stöd av din pappa i själva skogsröjningstänket och av din man i att starta en firma runt det här.
Ja, och min man hade ju också, han var ju skogsbruksutbildad på gymnasiet, så det var ju den grundutbildning han hade också. Och mycket kontakter i närområdet med skogsägare. Aktiv i LRF och Hela Sverige ska leva och allt sånt där. Så att han hade ju också ett otroligt brett kontaktnät.
Och du ville att din egen skog skulle röjas med en firma med kollektivavtal. För annars är ju skogsröjning idag, det är ju helt underbetalda människor från Östeuropa ofta. Alltså det är otroligt svårt att driva svensk skogsröjarlag idag. Det är helt totalt dumpad marknad ju. Men här ville du göra något annat alltså?
Ja, alltså jag vill att det ska finnas alternativ. Och jag tror också, det hävdar jag fortfarande med en dåres envishet, att väldigt många markägare vill kunna diskutera och kommunicera med de som ska röja i en skog. För man har kanske lite olika idéer om hur man vill ha en röjd just här, för här har man minnen kopplade till det, eller man har en tanke om att man vill att skogen ska utvecklas åt det här hållet och så.
Mm.
Då tror jag att det för en icke föraktlig del av skogsägare Sverige ändå är viktigt att kunna kommunicera och diskutera det här med de som ska röja i en skog.
Hur startade firman?
Jag hade redan en enskild firma då, för jag hade under några år där på slutet tröttnat på att vara anställd socialsekreterare. Jag tyckte att det var så tråkigt med alla dessa möten hela tiden, som inte handlade om möten med klienterna, utan som var liksom interna arbetsmöten om olika saker som skulle diskuteras hit och dit, hade jag liksom tröttnat ur på. Så att jag hade under ett antal år konsultat som socionom och sålt utredningstjänster och liknande till socialförvaltningen. Så jag hade redan en enskild firma.
Mm.
Jag pratade med socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen och talade om vad jag ville göra och fick tips på personer som de trodde skulle passa. Sen är ju Norberg litet, så några av dem kände jag ju till på olika sätt ändå. Då. Och sen satte jag och pappa ihop en kurs i grundläggande skogsskötsel. Mm.
Men det var ju farligt att göra det här i en enskild firma. Alltså om någonting händer, så den enskilda firman sitter ihop med din ekonomi, din privata ekonomi.
Mm.
Hur tänkte du med det?
Ja, det tillhör väl de saker som jag inte hade tänkt så mycket på. Och heller inte min dåvarande man hade tänkt så mycket på det. För det här liksom tänket, det spred sig till alla möjliga olika delar, och vi började också komma in mer och mer på det lokala sågverket. Vi var inne och gjorde jobb där vad gäller specialkapning och paketering och renoveringar och byggjobb och annat kors och tvärs. Så att när det var som mest 2013, då hade vi över 40 personer anställda totalt på våra enskilda firmor, jag och min man.
Men jag tyckte det var intressant när man läser lite om dig, hur ni har liksom sökt er från tuva till tuva, där det går att hitta någonting.
Det fanns nog med från början att det skulle vara en bredd, och eftersom han också verkligen var landsbygdsföretagare i grunden, så där så var det aldrig liksom viktigt att ja, men vi är på väg åt just det här hållet, det här är vår nisch och här ska vi hålla oss liksom så där, utan det var hela tiden väldigt liksom inkännande gentemot vad det kom för förfrågningar, att skulle ni kunna tänka er att börja göra det här, och skulle det komma in någon person på praktik som kunde någonting eller sådär, så ja, men det här skulle kanske kunna vara en nisch att vi kan skapa en anställning till.
Sen så övergick ju ni från enskild firma då och skulle trygga det lite bättre, har jag förstått, och ni startade ett SVB-aktiebolag, men det visste väl ingen människa vad det var för något?
Nej, det var inte så många som visste det. Då hade liksom det här begreppet arbetsintegrerande sociala företag, hade jag liksom börjat höra, och ja, men det finns flera som håller på med liknande såna här saker. Det är inte bara jag som har kommit på det här, utan det finns faktiskt andra som gör liknande saker också, och det finns ett begrepp för det jag gör.
Vad är ett SVB-aktiebolag?
Ja, det är en speciell liten avdelning i aktiebolagslagen där man väldigt starkt har reglerat att det inte ska vara någon vinstutdelning i ett sånt här bolag. Utan antingen så skriver man in vad eventuell vinst ska användas till, och när det gäller vad eventuellt överskott ska användas till om företaget läggs ner, så skriver man inte in någonting aktivt, så går pengarna till Allmänna arvsfonden. Så att inte heller då kan man som ägare plocka ut den här vinsten. Och det var viktigt för mig för att tydliggöra att kommer man till oss som praktikant eller arbetstränande eller så ska man liksom inte känna att det är någon som personligen tjänar på det man gör. Utan man ska känna att ja, men det jag gör, det bidrar till att fler människor kan få ett jobb här.
Mm. Men alltså, ni lämnade ju skogsröjningen och sen... Hur kan du berätta lite om den resan?
Ja, det är ju som du var inne på. Alltså, skogsbranschen är svår just nu. Alltså, det är mycket konkurrens ifrån utländska bolag med ganska ofta lite tvivelaktiga anställningsvillkor. Och trots att alla anställda hade olika typer av anställningsstöd, så blev det ändå svårt att prismässigt konkurrera med bolag med utländsk arbetskraft. Så då började vi titta på, ja, men vad kan vi mera? Och fick just de här förfrågningarna ifrån det lokala sågverket, vars ägare också är en stor skogsägare i regionen då. Och började jobba mera inne där då, med specialkapning och paketering och sådana saker. Sen bestämde sig sågverket för att men vi ska inte hålla på med de här specialgrejerna som vi hade varit inne och gjort mycket av då, utan vi ska såga och sälja på bulk. Det är liksom vår grej. Och då hade vi ju ganska många anställda, och då hade också min man hastigt gått bort innan det också.
Och mitt i sorgen så skulle du alltså se till att alla kunde behålla sina jobb och helst byta nisch på företaget också. Hur gick det bara till?
Alltså det var ju otroligt speciella år på jättemånga sätt. Alltså, Norrby och jag tror landsbygd generellt har ju otroliga fördelar i såna här sammanhang. Och vi hade ju ett jättestort kontaktnät. Under de här åren så kände jag mig väldigt mycket ändå liksom buren av det här på något sätt. Alltså vi var otroligt omhändertagna på olika sätt av vårt nätverk.
Hur fick du stöd?
Alltså vi fick dels ju jättemycket känslomässigt stöd och praktiskt stöd. Så alltså mina föräldrar bodde hos oss i omgångar och så. Och när inte de kunde vara där så var det andra kompisar som bodde hos oss. Och liksom hjälpte oss igenom det här på olika sätt. Min man hade varit med i Odd Fellow. När han blev sjuk så utsågs inom Odd Fellow ett sjukutskott. Eller det fanns väl på plats kanske redan innan. Jag vet inte riktigt hur det där fungerar. Det är en lite hemlig organisation, Odd Fellow. Men i alla fall från dag ett när han blev sjuk så fanns de här människorna från Odd Fellow där. Som denna sjukdelegation eller vad de nu kallades. Och hela tiden på ett väldigt respektfullt men schysst sätt höll kontakt och frågade, är det någonting du behöver hjälp med? Är det något vi kan göra för att underlätta? Och så. Det räckte med att jag vinkade med lillfingret att shit, jag skulle behöva skjuts till sjukhuset, jag orkar inte köra. Så fanns det någon där på en gång liksom. Och på samma sätt efter att Mats hade gått bort också.
Och annars hade ni kanske inte orkat?
Nej. Absolut inte. Och även personalen fanns ju där och bar oss på alla sätt. Och det gjorde ju också att den här perioden gjorde ju att det skapades en kultur i företaget av att nu får vi ännu mer hjälpas åt för att lösa den här situationen.
Ni har liksom ridit genom stormar ihop i det här företaget.
Ja, och ibland har de fått rida helt själva för jag har inte orkat vara där.
Och hur har de tacklat det?
Jag vet inte hur man ska säga om det är en lycklig omständighet eller hur man ska uttrycka det. Men många av de här personerna är ju oerhört medvetna om hur svårt det skulle vara för dem att få ett annat jobb. Vilket ju gör att man är otroligt lojal och många gånger anstränger sig över sin förmåga nästan för att lösa saker och ting. Vilket ju är olyckligt i sig att man är så medveten om hur svårt det skulle vara. Men det är ju som arbetsgivare så är det en förmån att ha det så.
Men hur var det ekonomiskt då?
Ja, min man hade inga sjukförsäkring eller livförsäkringar eller så. Så att det fanns ju liksom inte. Och att ha varit egenföretagare länge och inte plockat ut så mycket lön gjorde det ju också svårt att vara sjukskriven. Så att det är klart att det ekonomiskt var en jättetuff period.
Ni hade ju många anställda i den här enskilda firman och som sen skulle bli ett aktiebolag. Och så dog Mats mitt i det här. Och hur gick det med alla anställda?
Vi kunde ju absolut inte ha kvar alla anställda. Och många av dem var ju bara visstidsanställda under sommaren också. Eftersom vi hade så mycket säsongsjobb i kulturmiljöer och i såna här som det kallas stoppjobb på industrin och sådär då. Så att det var jättetuffa år ekonomiskt och på många andra sätt också förstås. Med att försöka hitta vad kan vi göra istället? Hur kan vi hålla kvar arbetstillfällena för de här människorna? Jag bestämde mig i alla fall för att köpa en större industrifastighet i Norberg för att vi skulle ha möjlighet att göra andra saker. Och vi började fundera runt vad kan det vara vi ska göra.
Och det var ju stora beslut, för det är du själv som har köpt en industribyggnad till företaget.
De har ju köpt på min enskilda firma.
De köptes på enskild firma alltså?
Fastigheterna, ja.
Otroligt. Hur bara kunde du finansiera det? Att köpa industrifastigheter i en enskild firma?
Nu ska man ju komma ihåg att industrifastigheter i Norberg är inte speciellt dyra. Det ska man ju komma ihåg. Det är liksom inte... inte Stockholms priser, Fredrik.
Nej. Men ändå, alltså med små enskilda firmor brukar jag äga en skrivmaskin. Typ.
Ja, alltså. Jo, så är det väl. Nej, men alltså, dels så handlade det väl rent krasst om att jag hade en skogsfastighet sen tidigare som det gick att belåna ytterligare. Så är det ju rent krasst.
Du köpte den här industrifastigheten som hade varit en gammal trävaruhandel. Mm. Och i samma veva var det en pallfabrikör som gick i konkurs. Var det så?
Ja, det var väl typ ett år efter att jag hade köpt industrifastigheten som den här firman gick i konkurs, skulle jag tro, ungefär. Mm.
Och då var du snabb som en vessla och tänkte att det här inkråmet behöver komma in i trävaruhandeln. Var det så?
Ja, jo, men vi hade ju haft funderingar runt det här med tillverkning av lastpallar. Det finns ju, när man tänker på normalt, man säger lastpallar är de här vanliga EU-pallarna, men sen görs det ju en hysterisk massa pallar som är anpassade till det som man ska transportera. Som alltså har helt andra mått än de här vanliga EU-pallarna har och ser helt annorlunda ut för att passa det som ska transporteras då. Och det här hade vi börjat fundera på, att ja, men det här skulle kanske kunna vara en nisch som skulle kunna passa oss. Så att då kändes det som att jo, men det här kanske skulle vara värt att testa då.
Men som jag har förstått det, så fick ni också med kunskaper och kundkontakter.
Ja, kundkontakterna, där hade det tyvärr hunnit falla en hel del. Många hade under den här processen hunnit skaffa sig nya leverantörer. Men däremot så, han som hade haft pallfabriken tidigare följde med som och blev konsult till oss då för att hjälpa oss att starta upp fabriken. Så.
Det här är väl en väldigt smart grej för den som ska driva socialt företag, att hitta någon äldre som vill sluta eller som går i konkurs eller någonting annat och få med kunskaperna liksom från den här människan.
Ja, det var ju en fantastisk tanke i grunden. Tyvärr så blev det ju inte så bra av olika skäl, utan vi utsattes för bedrägeri av den här personen, vilket hotade att kosta oss drygt 1 miljon kronor i slutändan.
Bedrägeri? Vad var det för bedrägeri?
Den mannen vi hade hyrt in som konsult visade sig att han hade inte betalat sociala avgifter och moms och sådana saker som man ska göra som konsult. Han hade inte ens registrerat någon firma. Varpå vi då blev enligt Skatteverket skyldiga att betala moms, arbetsgivaravgifter, sociala avgifter och allt sånt plus ett skattetillägg. För att man ansåg till en början då att vi inte hade undersökt tillräckligt mycket att det här verkligen var ett företag som existerade och så.
Men ni hade en konsult som hjälpte er.
Så jajamän.
Människan fanns, men det fanns ingen riktig firma bakom fakturorna.
Ja, det här är ju liksom en väldigt lång och komplicerad historia. Men det här var en man vars far vi kände igen sen tidigare. Som också var bosatt i Norberg då, och som vi också kände som företagare. Och fakturorna kom i pappans namn, i hans firmanamn. Men på fakturorna så stod det bara ett bankkontonummer, inget bankgiro. Och när jag frågade inledningsvis om det, men har han ingen bankgiro vi kan betala till istället? Nej, du vet, han är ju pensionär nu och håller på att avveckla firman, så han har inget bankgiro kvar. Nej, okej, ja, vi får betala till bankkonto istället då. Men det får man inte göra. Utan man ska då kontrollera att det här verkligen är ett företag. Man ska kontrollera, begära in en blankett från banken där det framgår att det här är ett konto som är knutet till ett företag. Nu kunde vi liksom ändå förklara det här att alltså, vi har verkligen handlat i god tro. Vi frågade om det. Vi känner den här pappan sedan tidigare liksom, som företagare och så. Men då visade det sig då att sonen hade bara använt pappans företagsnamn utan att ha pratat med pappan om detta. Och bara då vi hade betalat pengarna till ett privat bankkonto. Och han hade ju följaktligen inte betalat varken moms eller sociala avgifter eller någonting på det då.
Och det åkte ni på då retroaktivt?
Ja, det var ju det Skatteverket hävdade från början då. Vilket landade i drygt 1 miljon. Och levde väl vi skulle betala då med någon sorts straffskatt och sådär.
Men hur fixade ni det? En liten pallfabrik med... Man fullt ihåg, går runt bara så att alla får sin lön.
Ja, nej men det var ju verkligen så. Vi var ju precis nystartade då som pallfabrik också. Det här var ju när det hade gått kanske 1,5 år efter köpet eller någonting. Så att, nej, det hade ju inte gått. Då hade vi gått i konkurs. För där sa jag att nej men det här går inte.
Hur löste det sig då?
Alltså dels så varslade jag ju all personal. Att blir det så här att vi ska betala det här, då kommer vi få lägga ner. För det här går inte, det klarar jag inte ekonomiskt. Men sen blev det ju en argumentation med skattemyndigheten där vi liksom verkligen försökte förklara varför vi hade agerat som vi hade gjort, vad det var som gjorde att vi liksom agerade i god tro i det här, att vi verkligen trodde på att det var så här. Mm. Jag menar, när vi var nere och käkade lunch så träffade vi ju den här pappan som var så glad över att sonen jobbade åt oss och så, men vi pratade ju aldrig om formerna för det. Han trodde ju att sonen var anställd av oss och vi trodde att vi hyrde in honom via pappan. Så Skatteverket valde att inte kräva oss på pengarna. Utan man bedömde att vi hade handlat i god tro och att vi ändå hade vidtagit kontrollåtgärder och det fanns skäl till att vi inte hade gjort ytterligare kontroller.
Mm. Alltså hur tar de anställda när sådana här katastrofer händer? Det här är ju sköra människor runt er.
Alltså dels så var det ju en enorm besvikelse gentemot den här personen. Alltså hur kunde man utsätta verksamheten för det här? Hur kunde man komma här dag efter dag och veta att man utsatte verksamheten för det här? Men sen är det ju också så, alltså det här är ju människor som är så otroligt vana att få smällar i livet på något sätt liksom. Så att, jaha, då var det väl slut på det här då liksom, så...
Vilken typ av problematik har människorna i pallfabriken?
Ja, det är en väldig blandning av fysisk, psykisk och social ohälsa på olika sätt. Vi har människor som kommer ur missbruk och har skador av det. Många gånger så kan det ju finnas ett skäl till att man har hamnat i missbruk också som går att förklara i neuropsykiatriska termer. Vi har 2 som sitter i rullstol på grund av sjukdomar och skador. Ja, nej men det är för de allra flesta så är det inte bara en sak som är problematisk utan man har flera olika saker som gör att det är lite svårt att hitta sin plats på arbetsmarknaden.
Mm. En förunderlig grej när man träffar sociala företagare det är ju att det här är ju jättetuffa villkor på alla sätt. Särskilt kanske för de som är liksom leder det här eller drar igång det. Och ändå älskar man det på något vis. Du har sagt att det är coolt med det här företagandet. Varför är det coolt med socialt företagande?
Ja, men det är väl kanske lite den här revanschlustan att på något sätt visa att ja, men det är fan med möjligt. Ni som liksom tittar på de här människorna och säger att det här är hopplösa fall, det kommer aldrig gå och sådär. Att det är klart att det finns en revanschlust i det liksom, att visa att det gör det visst det. Det är inte hopplöst, det finns vägar. Så.
Du tar ett så stort ansvar för de här individerna. Hur tänker du på det?
Alltså dels är det ju personer som jag verkligen gillar. Alltså det är ju jätteroligt att komma till jobbet i Norberg. Jag har nog aldrig varit på en arbetsplats där man har skrattat så mycket och haft så mycket roligt ihop liksom i vardagen. Nu är ju inte det här någon arbetsplats som gör en massa saker tillsammans på fritiden. Men det är ändå en arbetsplats med otroligt god stämning. Och som sagt, jag kan inte påminna mig någon arbetsplats som jag tyckte att det var så roligt att komma till när jag kommer dit. Liksom. Så, så att det är väl den stora grejen, att jag faktiskt verkligen gillar de här människorna.
Trots att din privata ekonomi är så involverad så har du ändå kunnat hålla en rågång mellan familj och företag?
Nej, det kan jag inte påstå att det finns någon sån rågång riktigt. Utan det, alltså, min dotter som är 16 år har ju också de senaste 3-4 åren i alla fall varit med ner på helgerna och sågat när man har legat efter och sådär. Så att det kan jag väl inte påstå att det är någon jätteväl upparbetad rågång i detta.
Det är ni två som sågar ibland på helgerna?
Ja, och min sambo också, ja.
Din tanke var att ni skulle äga fabriken ihop, du och alla som arbetar där. Men de tyckte inte så, eller? Var det så?
Nej, alltså det var ju min och Mats tanke från början. Då. Alltså han var ju en föreningsmänniska av rang och tyckte att ekonomiska föreningar och kooperativ, det var ett bra sätt att lösa saker och ting. Så att vi försökte ju ganska länge att liksom få med personalen på det här. Men kommer man ifrån ett ganska långvarigt utanförskap, man har haft svårt att känna att man får något fäste på arbetsmarknaden. Och så har man äntligen fått det och man har börjat liksom kunna ta tag i saker och ting som man inte har kunnat tidigare. Man har kunnat gå till frisören, man har kunnat gå till tandläkaren, man kanske har kunnat skaffa sig ett lite stabilare boende än man har haft tidigare och sådär. Så viljan att då också ta på sig det ansvar som det innebär att vara företagare var kanske inte så stor och heller inte möjligheten. Har man varit i utanförskap länge så har ju många personer skulder också. Så att det var inte så lätt att motivera till det här och vi försökte med att ja, men om vi gör det så här så får ni ju liksom mer att säga till om och själva och så blir det ju liksom verkligen erat. Och jag vet något möte vi hade där liksom två personaler bara tittade på mig och sa, vi gör nog fan som vi vill i alla fall. Så reste de sig upp och gick. Ja, jo, det ska gudarna veta att ni gör liksom.
Mm. Hur många anställda är det?
11.
Om man tittar på den här fabriken, hur är den organiserad idag?
Ja, nej, men på något sätt fungerar det ju ändå. Alltså, alla har hittat sina roller, så kan man väl säga. Ordrarna kommer in i systemet och råvaror beställs och pallarna tillverkas och går iväg och fakturorna går iväg. Det, man löser det liksom, i personalgruppen på olika sätt. Då.
Menar du att du är oviktig?
Ja, relativt oviktig är jag nog faktiskt i det här sammanhanget. I vardagen så är jag inte speciellt viktig i det här företaget. Jag är där kanske en halv dag eller två i veckan. I övrigt så rullar ju det här av sig självt. Däremot så sköter jag kontakter med Arbetsförmedlingen och när personal behöver stöd i kontakter med vården eller andra myndigheter eller så är det ju mycket jag som ger det stödet. Det här är ju människor som, alltså de är så otroligt röstsvaga. Så till exempel i kontakter med sjukvården så blir man så ofta bortviftad. Eller man hänvisar till att ja, men det är bara på grund av ditt tidigare missbruk. Eller det är bara på grund av din tidigare övervikt. Eller sådär liksom att man inte blir lyssnad på och hörd. Jag vet inte hur många läkarbesök jag har varit med på där det bara handlar om att jag sitter i hörnet i rummet med armarna i kors. Mm. Ibland handlar det om att jag också behöver hjälpa personen att uttrycka vad det är som är problematiskt och ibland behöver jag hjälpa sjukvården att förklara för individen att de här undersökningarna har vi gjort och de visar det här och det här. Och sådär. Men liksom företagandet sköter de i stort sett själva.
Alltså i socialt företagande så träffar man ju ofta ledare som tycker att de är oväsentliga nästan. Alltså man vill absolut inte vara en sån här the founder eller liksom navet som allting snurrar runt. Men egentligen, tror du inte att ledaren är viktig alltså?
Jo, alltså så är det väl. Det tror jag. Men alltså sen har ju varken Mats då, som var min man, eller jag har ju någon gång varit personer som har tyckt om att detaljreglera eller kontrollera. Alltså vi är inga personer som själva uppskattar att bli kontrollerade och detaljreglerade och någon ska tala om för oss hur vi ska följa manualer och så. Så att det har väl också påverkat vårt ledarskap generellt, att det är inget vi har ägnat oss speciellt mycket åt. Men att man i den här branschen hela tiden har en strävan mot att bli så oviktig som möjligt. Det tror jag ändå är kännetecknande för många av oss. Liksom att vi, ja, att vi vill bli så oviktiga som möjligt.
Vad skulle du önska kan bli bättre för socialt företagande i Sverige?
Dels så skulle jag önska en mer välfungerande arbetsförmedling. Just nu har vi inte en speciellt välfungerande arbetsförmedling för den här målgruppen. Liksom det här systemet att ingen ska ha några personliga handläggare. Handläggarna ska inte liksom känna sina sökande, utan de ska bara hänvisas till olika upphandlade aktörer och så här. Medan det här är ju personer som har otroligt stort behov av att det finns någon som hjälper dem att hålla ihop alla kontakter. Och sen också att systemet gällande lönebidrag är alldeles för oförutsägbart. Som det är nu så kan ju Arbetsförmedlingen komma och säga att nej, men nu har vi bestämt att lönebidragen för den här personen ska sänkas. Ja, fast arbetsförmågan har ju inte förändrats. Nej, men nu har vi fått direktiv uppifrån att lönebidragen ska sänkas.
Vad händer med pallfabriken i sådana fall, om en sån sak händer?
Alltså skulle vi få den typen av generella sänkningar som en del andra företag i vår bransch har fått, då skulle vi få lägga ner. Mm. Så är det. Och det har vi ju även exempel på, den här typen av företag som har tvingats göra. Att personer med bestående funktionshinder, där kommer man att säga att nej, men nu tar vi bort det här stödet. Mm. Utan att det motiveras. Mm.
Skulle du inte alls gå att driva den här fabriken utan lönebidrag?
Det är klart att det skulle gå att driva palltillverkning utan lönebidrag. Det är det ju många som gör. Men då måste man ju organisera tillverkningen på ett helt annat sätt. Då skulle ju vi också få lov att automatisera bort ett antal moment som vi istället gör manuellt idag. Då skulle vi ju få lägga investeringsmedel där som vi sen skulle tjäna igen på lägre personalkostnader av att vi plockar bort arbetstillfällen helt enkelt. Mm.
Jag upplever ju dig som modig. Alltså det är verkligen ett drag som är påfallande. Men du, tycker du inte det här är mod att våga belåna och gå i borgen för stora belopp och Shanghaia med sin egen hus och sin egen skog? Och...
Ja, fast det är väl också lite som vi var inne på tidigare. Alltså det är ju inget svårt att vara modig om man inte är rädd. Alltså det är klart att jag inte skulle vilja liksom förlora min släktgård, så absolut inte, men jag tycker ändå inte att jag har gjort några jättedumdristiga val så där. Men ja, alltså det är inte viktigt för mig på det sättet, pengar och prylar och så där, och det gör ju också att jag inte behöver vara så rädd, för det är inte så väsentligt. Sen försöker jag självklart att göra så smarta saker jag kan, för det handlar ju också om att skapa möjligheter för att göra saker som jag vill göra. Att jag också är någorlunda smart i det, för är jag inte det så blir jag inte trovärdig i förhållande till banken och så. Men att vara modig i det är ju inte svårt eftersom jag inte är speciellt rädd om det.
Har det betydelse att du ändå är uppvuxen med att ha ditt på det torra, tror du? Om vi pratar om det här modet.
Ja, det tror jag. Det tror jag har jättestor betydelse i att jag inte har behövt känna mig rädd. Jag vet att skulle jag behöva så kan jag checka in på vilket socialkontor som helst imorgon och säga hej, jag heter Ulrika, jag är socionom och har jobbat så här länge inom socialtjänsten. Jag skulle vilja börja jobba som socialsekreterare här, så skulle jag med största sannolikhet erbjudas jobb på stående fot. Jag mår bättre fysiskt i kroppen, jag skulle kunna gå in och jobba som undersköterska inom äldreomsorgen igen också om det var så. Alltså, självklart så innebär den tryggheten också, att jag behöver inte vara rädd.
Och du har lite skog?
Ja, det har jag också. Som just nu är ganska högt belånad, men jag har skog.
Nu har du just fyllt 50, vet jag. Hur ser du på framtiden? Hur är din framtid?
Ja, man kan ju tro att mina kollegor på Dialogkraft vill ta livet av mig eller någonting. För att när jag fyllde 50 så fick jag av dem i present en sån här skärmflygning. Men på något vis så är det väl som du har varit inne på i frågorna också, att liksom mycket av det jag gör uppfattas som väldigt modigt. Men det handlar ju om att jag inte är rädd. Men jag är jättehöjdrädd. Det tycker jag är jätteobehagligt. Jag vet inte hur det här ska gå, men ja.
Vi tackar. Tack Ulrika.
Tack själv.